Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då rullar vi igång med avsnitt 120 i ordningen av den här lilla pratbubblan som vi kallar för Kedja ut. Om du förmodligen skulle lyssna på det för första gången så är jag som är Tommy Bäcke och jag gör det här tillsammans med Niklas Nyman och Elina Rydberg. Hur mår ni?
Fina jo, fisken.
Vi mår.
Ni mår.
Vi lever och det är måndag.
Precis.
Ja, det kändes som att vi bara behövde suga tag i det här på en gång så att vi liksom har allting färskt, allt som har hänt i helgen. Du känner väl lite fysiska sviter antar jag, Elina, mer än vad jag och Nicke började göra efter den här helgen i alla fall. Men sen har vi ju konsumerat ett och annat på tv också. På det. Så jag tänker väl att vi tar och hoppar in i det på en gång. Ska vi inte göra det, Elina?
Jo, det kan vi göra.
Hur mår du efter helgen? NT i Linköping.
Ja, alltså innan vi går in och börjar prata om själva prestationen så har säkert många av er som lyssnar redan uppfattat att jag hade en liten traumatisk händelse inför att runda två precis skulle börja. Hade börjat. Vi hade spelat tre hål och sen så fick vi pausa rundan på grund av ett åskoväder som kom in över hela Linköping. Ni som följer mig på Instagram vet att jag lider av PTSD när det kommer till åskoväder och blixtar främst. Så att jag fick panik och får såna sjuka ångestladdade känslor. Och ja, än en gång, jag har sagt det så många gånger till honom innan, men Filip Eriksson från Katrineholm är ju en av mina teamkompisar i Disguise. Han var kvar på banan efter sin runda och kom upp med bilen till hål 1 där jag var. Så att jag fick sätta mig i hans bil under det här avbrottet. För att det enda som fanns var liksom, ja, där omklädningsrummen var. Och det känns ju som en liten stuga som kanske skulle rivas. Så att bara det att jag fick sitta i bilen som för mig då under sådana här episoder blir en trygg miljö. Gjorde ju jättemycket, men när det hade gått, jag vet inte, vad kan det ha varit, 30-35 minuter, så har vädret blåst över och vi skulle börja spela igen. Men där och då så hade jag egentligen bara behövt gå och lägga mig, för jag var helt tömd på allt. Men hade ju då fortfarande 15 hål kvar att spela. I runda två.
Hur går tankarna inför omstart här då?
Nej men alltså jag är så skakig. Och ja. Vi kan väl jämföra det med att när du har lågt blodsocker, Tommy. Mm. Alltså man dippar. Man är inte sig själv. Man kan inte tänka ordentligt. Man kan inte fokusera ordentligt. Och man är liksom bara skakig i hela kroppen. Men det var ju egentligen bara att försöka och liksom ladda om. Försöka dricka mycket, äta någonting. Jag lyssnar alltid på musik på rundan. Alltså försöka komma in i det och försöka tänka bort allting. men på något sätt så liksom kroppen har åkt på, ja, men en både psykisk och fysisk utmattning av att gå igenom den episoden som jag gjorde då. Men jag gick med Linda och Anna och jag berättade för dem, så fort vi hörde liksom att Oskar började mullra så sa jag det, att jag får liksom panikattacker, jag kan inte hantera det här. Och de var förstående med det och så. Och supergulliga och försökte ju såklart att få mig att tänka på annat också.
Hur lång tid tog det innan ni fick reda på att det skulle avbrytas då?
Det var faktiskt riktigt snyggt gjort av TD, för att han informerade oss om det innan vi hade börjat rundan. Så att när vi stod liksom i spelarzonen och värmde upp, så gick de ut och pratade med alla om att, bara som ni vet, så det är ett oväder som är på väg in. Det kan bli att vi behöver avbryta eller pausa nu då. Skulle det vara så kommer vi ut och ljuda med signal, så att alla hålen ska kunna höra. Och så får alla komma till hål 1 då, till den här stugan eller omklädningsrummen. Så att vi visste ju om det. Och vi visste ju att det skulle komma ett oväder. Vi visste bara inte i vilken grad det var. Och jag har ju en sån här app så att jag kan se vart ovädret är. Och alltså det slog ju ner 3 blixtar i en triangelposition runt oss. Och ett av dem var i skogen, jag tror runt hål 13. För att när vi kom ut på rundan igen så var det ett träd som hade vält. Mm. Och det blåste inte något avsevärt liksom. Så det var något som vi reagerade på alla 3 i gruppen. Liksom. Men va? Har det vält ett träd här? I alla fall. Så det var väldigt bra liksom att man ändå, att alla fick den här förvarningen på att det kan vara så att vi behöver pausa. Så då får ni liksom komma hit.
Snyggt gjort av Fredrik som tog det på en gång.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men så det var ju skönt. Och i övrigt, när vi ändå är inne på det spåret, väldigt bra arrangerat av TD och Linköpingföreningen. Så det ska de ha en stor eloge för.
Precis, det spelades den andra deltävlingen i nationella touren på i Rydskogen i Linköping, och precis som du har varit inne på, Elina, det var skakigt inför andra rundan, på speciellt för er som spelade pool A, va?
Pool B.
B. Du säger inte ett rätt. Men ska vi ta damerna, hur det slutade? Först.
Ja.
Du kämpade dig tillbaka. Du hade det tufft.
Ja, alltså runda 2 hängde ju bara på att genomföra. För så nära en DNF som jag var under den rundan har jag aldrig varit förut. När liksom huvudet var kokt. Jag hade ingenting med mig liksom. Och sen så gick det ju inte superbra heller av den anledningen. Så att inför finalen så låg jag 7 kast bakom första platsen och då på en fjärde plats. Jag hade en bit att klättra kvar till övriga också. Men finalrundan gick till att Johanna Larsson från Linköping kunde behålla sin ledning som hon tog redan runda 1 faktiskt, och behålla den under alla 3 runder. Så det var riktigt, riktigt imponerande. Hemmaspelare som faktiskt tog PB både runda 1 och runda 2. Så hon trumfade sig själv där runda 2, vad jag fick höra. Ultimate-spelare faktiskt, i grunden.
Det ska du inte ha de kastade i bagen. Det önskar man att man hade.
Ja, och kondition, om inte annat.
Ja, det är med.
På andra plats så hittar vi Ruth från Stockholm. som även hon, likt Johanna, gjorde sin första NT. Och det var tajt. Det var riktigt tajt. Jag utmanade nästan till ett särspel mot henne. Men hennes caddy hade koll så hon kunde lägga upp på 18 och ta en boogie och gå säker. Hade hon gjort en dubbelboogie däremot så hade det blivit särspel. Och på tredje plats så hittade man då mig, Elina.
Snyggt. Så nu har du en vinst och en tredje plats hittills då. Och lär ligga rätt bra i totalen, va?
Ja, eftersom jag är den enda som har spelat två.
Ja, det stämmer.
Än så länge. Men jag tror det är tre event som räknas.
Så kanske det är.
Ja.
Just det.
Tror det.
Nicke, ska vi ta herrarna eller openfältet?
Ja, men det tycker jag väl. Jag såg ju faktiskt det som gick att se från finalrundan. Jag köpte mig in där på DG Events på Solid Sport och satte mig och såg...
DG TV Play menar du?
Eller DG TV Play, vad sa jag?
DG Events.
Förlåt, jag är lite skadad. Jag spelar över dem.
Så att... Sponsor.
Du köpt, Nicke.
men du såg liven.
Jag såg liven runda tre och det hjälps ju inte. Linus Karlsson är ju galet bra alltså.
Då skulle du ha sett Dennis.
Ja, Dennis gick ju hot round sista rundan och jag tror även att han kanske gick hot round för hela helgen.
Han ger ett banrekord.
Ja, precis. Minus 13. Tror jag det var. Med en, dessutom en dubbelbogey tror jag var.
Ja.
Han hade ett par och en dubbelbogey. Resten birdies. Ja. Eller hade han någon igel också kanske? Nej. Inte sista runda. Jag måste kolla.
Vi ska se. Nej, ingen igel. Nej. Hade han inte. Men han hade två par, en dubbelbogey. Hade han. Och resten. Han gick ju en fantastiskt fin runda. Jag såg ju lead card där Dennis inte var med. Han gick ju på chase card. Utan jag såg lead card med Linus Karlsson, Max Rudjitnig, Christian Bengtsson och Robin Willman. Och det var roligt att se såklart. Men Linus är ju otroligt duktig.
Om vi stannar vid Linus ett tag. Vad är han en klass för sig?
Just nu, ja. Det måste jag säga. Han tar de två eagles som finns och tar på banan. Det kanske finns någon fler som
ja. Jag skulle säga att det finns nog.
Det kanske finns någon på par fyrorna också tre, som är möjlig att ta. Så men han tar på par femmen i alla fall tar han eagles. Och det är klart att då tar han på två hål tar han fyra kast. Mot par då, så att säga. Och kanske ett kast eller två kast mot dem som gör birdie. Så det är klart att det blir utslagsgivande såklart när man kan sno åt sig dem. Speciellt på finalrundan.
Och jag känner ju...
Låg väl trea inför finalrundan också tror jag. Eller låg han tvåa?
Han låg trea.
Sådär då. Och jag tycker att han ser så otroligt avslappnad ut när han spelar, men när man såg när han puttade och la i sista putten så var det ändå som att han pustade ut lite och landade i vad han hade gjort ändå. Så att jag tror att han har nog en väldigt hög, han har ju en hög högsta nivå, självklart, det vet vi om vid det här laget, och jag tror att han även är så otroligt stark mentalt just nu också. Lita på sitt spel, lita på sina kast, puttningen är bra och sådär. Så att han är ju en klass för sig. Nu såg jag ju bara som sagt var typ ja, back nine i stort sett, eller knappt det på finalrundan. Men nej, han spelade otroligt fin golf.
Jag blir lite så här lite förundrad ändå. Nu har vi haft fyra relativt stora tävlingar i Sverige hittills i år. Vi hade NT1 i Mora där han gick och vann rakt av. Där var det inget snack. Sen har vi haft Heatland Open som man också ligger och lurar i toppen hela tiden och så står han högst upp på pallen när det är klart. Mm. Samma sak på resten tillsammans med Oscar och nu gör han det igen.
Mm.
Vad kommer övriga här spelare i Sverige behöva hitta på för att inte hamna i samma situation igen eller för att lyckas knipa en titel framför honom?
Ja, jag tror att det gäller, alltså jag menar, nu var han, visade inte upp något brännande spel på lördagen ändå, alltså han var där men han var ju inte han låg som sagt var trea inför finalrundan, men väl på där så går han, fyra kast bättre än Christian Bengtsson, han går tre kast bättre än Max Rudjitnig och han går hela, vi ska se, han går hela sju kast bättre än Robin Willman där. Det är klart att när han är på den nivån han är på i sitt spel på finalrundan och kanske lite nerver kickar in för alla, så nej, då är han svårare på. För det, någonstans tänker jag så här, vi har otroligt många duktiga spelare i Sverige som kan kasta disk långt, de kan kasta disk rakt, de kan putta bra och hela den biten. Någonstans vill jag som bryta ner här till att det sitter nog mycket i det mentala att hålla fokuset uppe. Och så. Vi pratade faktiskt om det igår kväll på Umeöppna. Jag och Tobias Eriksson när vi gick runt pratade vi om det, att man spelar på hemmabanan och att man spelar lite för mycket på rutin, så man fokuserar inte på varje kast ordentligt. Och så kanske det är. Linus kanske stänger av helt och hållet mellan. Han kanske fokuserar sina 20-30 sekunder vid varje kast. Eller kanske, han kanske tar några minuter. Han kommer upp till sin light så vill han liksom kolla. Men vad ska jag hitta på här och så. Men att då är det liksom fullt fokus. Gör sitt kast och sen släpper han det. Jag vet inte. Det skulle vara jätteroligt att prata med honom och höra hur han tänker under runder. Om det är bara fullt fokus nästa kast. Eller om han liksom slappnar av och tänker på annat mellan hålen.
Mm. Alltså grejen att Linus visste ju att Dennis hade gått en fantastiskt bra runda. Och att han bara behövde göra par. Han behövde para ut 16, 17, 18. På 17 så får han ju, om jag förstod rätt nu, scrambla sig till ett par för att han tog ett tidigt träd. Men lyckas ändå rädda par därifrån. Vilket gör att han kan faktiskt lägga upp putten på 18 och vara säker på liksom att det kommer gå bra. Så det är nog mycket som försiggår för honom i alla fall, skulle jag säga så här rent mentalt. Linus gjorde ju även en bogey under rundan på hål 3.
Hål 3. Precis. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att man måste leverera på sin högsta nivå under tre runder, om det nu är en NT till exempel, för att kunna slå Linus.
Som
det ser ut nu.
Ja, det som blev Bengtssons största fall, för jag pratade lite med honom, det var bogin på 14, som är liksom en relativt lätt birdie att plocka för de flesta, skulle jag säga. Men han fick en oturlig skip och skippa OB. För det är en damm som är liksom precis bakom korgen, så får du en liten större skip där så ligger man ofta i dammen.
Ja, precis. Jo, det såg jag faktiskt. Han skippade långt och sen missade han parputten där. Och den, sen när han satte bogeyputten så var den ungefär lika lång. Så att ja.
Så det var väl lite där. Men sen också, Bengtsson har ju fått tjuvträna nu, vet du. Han har ju varit där och redan spelat tre runder på Masters SM. Han var väl lite het.
Precis.
Det var en fröjd för ögat att se Christian kasta putters i alla fall. Det är vackert. Men som sagt, Linus Karlsson vinner 32 kast under par. Dennis Augustsson med en fantastisk sista runda slutar 31 under par. Och Christian Bengtsson slutar på en tredje plats med 30 kast under par. Så det var tight i toppen.
Det var ju tajt i toppen i slutändan. Så. Det är ju liksom, hade Bengtsson tagit den där birdien istället, då hade det varit liksom särspel.
Det är jämnt skägg.
Då är det jämnt skägg. Så där. Så att, nej, det är små, otroligt små marginaler. Det är det. Men Linus är ju som att han har ett litet steg till jämfört med de andra.
Alltså i mina ögon i dagsläget så är det klassskillnad när man löser det så pass många gånger. Alltså att du vinner rakt av. Hela tiden, det spelar ingen roll om det blir en sämre första runda. Han klarar fortfarande av och lugnt och sansat ta sig till toppen och stå högst upp på pallen när tre runder eller fem runder är spelade. Jag har jättesvårt att se en annan svensk spelare kunna ta en tävling i år där han är med. Om jag ska vara ärlig.
Mm. Det ska bli spännande att se. Det är två NT kvar och ett individuellt SM.
Det är ju så.
Och Västervik är krävande banor. Ja. Båda två. Sen så vill jag bara passa på. Alltså i junior upp till 15. Hjalmar Fredriksson. Minus 21.
Ja, han är bra.
Är det häftigt?
Han har skickat en M3 till idag, tror jag.
Ja. Alltså han vinner med 30 kast.
Ja, det hade räckt till en sjunde plats i Open.
Ja.
Det luktar lite Gripler från 2020 kanske.
Ja, kanske. Vi ser fantastiska resultat i junior under 18 också. På liksom minus 17, minus 13.
Mm.
Så det är härligt.
Kul att se att framtiden ser ljus ut. För oss. Bra avhandlat. När spelas nästa NT, Elina?
Lund om 3 veckor.
Lund om 3 veckor. Snyggt.
21-22 tror jag, va?
Ja, något sånt.
Borde
innan vi springer på och ska prata lite preserve som vi har väntat på, så Nicke, PB igår.
Ja, på den här bansträckningen, ja.
Ja. 2 under på Mariehemsängarna, det är inte fyskam.
Nej, alltså jag är faktiskt... 2 under är ju inte jättemärkvärdig egentligen. Men jag hade inte så många birdie looks heller. De jag hade, de tog jag, och sen hade jag en bonus birdie på 18. Jag ville bara göra ett inspel och lägga upp mig så jag låg uppe på mattan vid korg, men den råkade gå i. Så att
det var en råkade bonus. Gå i.
Ja, men den var inte tänkt. Alltså på riktigt, det är sånt där kast som man liksom lobbar den mot korg eller upp mot korg och sen gick den i. Så det var lite flax.
En klassisk så. Shank.
Nej, jag kallar inte den för shank, men
en missbedömning av avstånd.
Ja, så det var en bonusbördig. Sen i övrigt så hade jag inte, alltså i övrigt jag hade inga birdieputtar så. Faktiskt.
Men jag har en kompis till mig och han säger par är bra. Och det är det ju uppenbarligen.
Fel, eftersom att man kommer ju inte vinna en tävling på par.
Nej, men eftersom Nicky gick PB och jag antar att han gör mycket par om man inte har birdie looks. Men så tar han 2 birdies och så blir det minus 2.
Ja, jag tog faktiskt 3 birdies och en bogey hade jag.
Ja, du ser.
Och dessutom, det är även då det som retar mig mest på den här rundan. Det är nog att jag hade en par putt från typ 5,5 meter som jag missade och fick lägga in bogey. Så det är otroligt. Det var på hål 6 och det är hålet här. Så otroligt mycket problem med en lång par 4. Eller ja, skapar ett lång par 4. Men jag har så otroligt mycket problem med det hålet i år. Och när jag här för en gång skulle ligga bra för att sätta par putten. Missar jag.
Så att... jag missar min par putt där också.
Så att det var lite stökigt. Nej, men i övrigt så är jag är nöjd. Jag fick göra birdie på hål 10 också. Det var länge sedan. Så det var gött. Faktiskt.
Är det öhålet?
Nej, hålet efter det. En par 4 in i skogen där. Okay. Upp för backen där.
Hål 18 måste ändå vara ett av dina mest gjorda birdies på.
I år är det nog det på den.
Ja, jag tror det.
Vilket är helt sjukt egentligen, då det inte är ett hål för mig.
Nej, så är det ibland.
Det och hål 9 tror jag är hålet. En av de 2 hål jag har gjort mest birdies på faktiskt i år. Mm. Jag har inte spelat ängarna så jättemycket heller. Så att det är ju, men det är kul att kunna leverera när man väl är där.
Det är grymt. Det båda gått inför helgen.
Ja, men jag fick inte slå dig. Det var ju lite jobbigt faktiskt.
Nej, ibland så kör man en Linus Karlsson och ligger och lurar i bakgrunden någonstans i botten av fältet och så bara smack säger det så är man i topp.
Ja, jag såg det när jag var klar med runda så tittade jag vart du var någonstans på banan också. Jag bara, nej, jag kommer inte att slå Tommy idag. Kände jag direkt. Då hade du ändå typ 3 hål kvar. Så att,
Jag borde haft en birdie till på 15, men det, man kan inte få allt här i livet.
Nej, jag håller med till fullo. Ja, men nu skiter vi det. Nu pratar vi om några roligare, tror jag. The Preserve. Battle of the Giants.
Ja, The Estonian Slaughter, som jag har valt att kalla det.
Mm-hmm.
Ja, verkligen.
Vart ska vi börja? Ska vi börja på de sidan?
Tycker jag.
Mm.
Var ni vakna eller?
Ja, inte rända ut.
Inte hela vägen faktiskt, tyvärr. Jag har ju börjat jobba idag, så att jag var tvungen att vika in åren.
Ja. Jag kämpade, men det fanns ingen energi kvar till det.
Nej, det var typ, jag tror att jag såg tills det var typ 5 hål kvar eller någonting. Då ledde de med 10 kast, så då kändes det som att...
Nu går de dubbelbogey i resten och så är det kört. Nej.
Ja, exakt. Ja, nej, men så att... Nej, men det kändes ju som att hon spelade otroligt bra. Hon levererade. De hypade ju Paige hela tiden, tyckte jag.
Mm.
Att hon, oj vad hon spelade bra när hon 5 raka birdies. Ja, hon hade ett kast bättre än vad Christine hade på de målen. I övrigt så spelade ju Christine jämnt med Paige. Sådär, och det var ingen snack. Det var liksom från runda 1 så var det ingen snack om med facit i hand av vem som skulle vinna, tycker jag. Det var Tatar, hon blev bättre och bättre och bättre på sin resa, och nu åker hon hem och jag gissar att hon kommer vara fullständigt livsfarlig på
EM.
På EM.
Alltså, jag hoppas det. Jag hoppas verkligen att hon inte blir så jetlagd. För det var ju en av de grejerna som var i början när hon kom till USA, så var hon ju helt urlaggad för tidsomställningarna och det här.
Mm.
Och kom liksom inte in i det till en början. Men nu när hon har varit där ett tag så ser vi ju att hon har där att göra. Det är där hon ska vara. Hon ska inte vara här i Europa. Hon ska ju vara i USA.
Ja. Så är det, och dessutom så, utan att ha varit där borta, så tror jag att det är lättare att åka hem just sett i jetlag än vad det är att åka dit.
Det beror nog mycket på vilken tid på dygnet du åker.
Ja, det också.
Alltså, men... åker du så att du kan sova på planet och komma hem någonstans på typ förmiddagen till Skandinavien, då funkar det bra, för då kan du vara vaken en stund och försöka pressa dig att vara vaken och gå och lägga dig tidigt. Och då borde man vara ganska fräsch, för det är samma ifall du åker till Asien. Då vill du landa i Asien på morgonen. Liksom.
Precis. Men när, låt oss nu backa bandet. När spelas EM? Är det nästa här? Eller nu till helgen? Nej.
Nej, inte nu till helgen. Men veckan efter.
15 det, då?
Ja, något sånt.
Nej, det borde vara till, alltså, det är väl en veckotävling, är det inte?
Nej, eller ja, då är det väl från... Alltså, ja,
de
jag
kanske börjar
satt...
på onsdag eller torsdag.
Robin åker på...
Söndag
och åker hem söndagen efter.
Ja, men det kan vara en onsdag till lördag då, eventuellt. Jag tror inte de spelar söndagen. Jag är osäker. Men det är i alla fall nästa vecka.
Ja, just det. Men om vi rullar tillbaks till The Preserve då. Vad tyckte vi om banan? Jag har en hel del att tycka till om på banan faktiskt.
Då får du tycka till, Nicke. Det är bara att köra.
Jag kan ju börja med lite mildare åsikter.
Ja, gör det.
Alltså, jag tycker ju att den är bra. Jag tycker att det var kul att se några förändringar. För jag upplevde den att den ändå blev svårare i år än vad den spelades förra året. För vi såg inte riktigt en minus 16. Sen att hål 18 fortfarande var en par 5. Kanske. Men det var ändå inte så många eagles på den heller. Och där tror jag kanske att vinden spelade in. mer i år än förra året.
Men... det gjorde den definitivt. Ja. Jag hade dock hellre sett den som en par fyra.
Ja, jag också. Men i det stora hela så tycker jag att den är bra. Varsågod Niklas.
Jo, alltså banan är ju bra. I det stora hela, som helhet är banan bra. Men man tyckte på förhand att liksom det lockade med lite med en 330 meters par 4, par 5. Och sen en 456 meters par 5. Men den där riktigt långa grisen, de har tagit, alltså jag saknade hängande korgen lite faktiskt. Ja, men lite så. Alltså det är tre...
Du av alla människor saknar en hängande korg.
Ja, men just hålet som sådant. Jag saknar inte just den hängande korgen, men hålet som sådant. Och även det hålet efter det, som de tog bort nu.
Var det korgen... den med dammen, eller?
Nej, men korgen stod ju ungefär jämte där den stod nu på den här jättelånga parfemman. Bara typ rakt över diket där. Upp till höger så att man kommer gåendes längs fairway. Det var där Simons kastade ifrån 50 meter eller någonting. Han låg ju...
Ja, just det!
Det håret tog de bort. Det tyckte jag var ett jättefint hår. Det var det igel rollade väl jättelångt på det och hade någon igel på det.
Ja, just det.
Det håret tog de bort. Jag tyckte att det var ett jättebra hår.
Ja.
Jämfört med det här när de kastar tre jättelånga kast på en gräsmatta och så sen liksom täppa in för birdie eller par.
Ja, okej.
Okay. Det var alltså distansen häftig, men utmaningen... Nej, vinden var väl utmaningen, tänker jag. Så på så vis tyckte jag att det var lite trist att de hade tagit bort åtminstone ett riktigt bra hål och
ett ganska klurigt hål.
Ett klurigt med en hängande korg och ersatte med den här jättelånga. Däremot så gillar jag den här tajta parfyran inne i skogen.
Den tyckte som man kunde se klipp ifrån Matteo, va? I ruffen när han kastade.
Ja, precis. Det håret tycker jag är bra. För då ser man vilken press det blir på dem att faktiskt träffa sina linjer.
Mm.
Så det tyckte jag var... Det håret tyckte jag var jättebra.
Ja, och alltså grejen är att det är ju dit det behöver komma. Till att jo. Det ska vara ganska långt. Men det ska också bli liksom... nålsögs tight i princip in jo. Mot korg.
Precis. Och de är väl, de balanserar väl på någon sorts knivsägg nu till alltså hur de vill ha det. Om de vill antingen leverera en bra produkt för tv, att det är lätt att filma och så vidare. Och att det ska vara bra för publik, eller om det ska vara svårt för publik och svårt att filma och få det att bli bra liksom.
Någonstans är det ju liksom golf jag håller på med.
Jo, men det behöver kanske inte vara så tight som det var här, än om jag tyckte det var ett jättebra hål så. Men alla hål behöver inte vara publikhål heller.
Nej.
Faktiskt. Där i någonstans landar jag. Men jag tycker väl att jag tycker inte att tävlingen i år var lika rolig att titta på som den var i fjol. Faktiskt. Sen Cale har ju gjort ett fantastiskt arbete i vilket fall, alltså totala miljön och hela den biten är ju fantastisk, så det är hatten av för det. Och,
kan det vara för att det liksom inte var nytt i år?
Delvis
alltså ja, så här, och så det är ju jättetråkigt eftersom det har varit en sån torr period, så att allt gräs var ju liksom dött och det var ju liksom inte vackert på det sättet, alltså precis. Det var inte scenic vackert.
Nej, tävlingen spelades ju 3 veckor senare i år, tror jag. Än vad den gjorde i fjol också. Och det kan ju klart att de har väl haft en torr period där nu, eftersom att de har så mycket skogsbränder också. Så att det är klart att det har påverkat mer, men ja. Nej, men totala hela, i det stora hela så tycker jag att tävlingen som sådan var, kändes lite tråkig. Jag har verkligen sett fram emot den här tävlingen, alltså länge sett fram emot den. Då man har hört om förändringar och så. Men det vart lite magplask så, sett till den biten. Faktiskt. Men i övrigt, bra tävling, bra spel och så. Det tycker jag. Vad tycker Tommy?
Jag ska inte ha några åsikter.
Jo,
jag är ingen bra på det. Nej, men jag tyckte det var fantastiskt kul att följa. Men jag fokuserade nog inte så mycket på banlayouten. Jag var mer intresserad av hur faktiskt spelet skulle gå. Sen kan jag väl tycka att backnine är lite för lätt fortfarande. Det känns som att spänningen avtog lite grann. Det enda som höll kvar det var att man visste att Eagle aldrig skulle komma fram på hål 17. Det var väl typ det som kunde förändra.
Ja,
annars gillar jag ju de par femmorna. Jag tycker att fairway är lite för bred på den par femman som är, 1400 feet eller någonting, 450 meter. Jag menar, fairway är 100 meter bred. Ja, kan man försöka få till någonting där så att det blir lite mer.
Ja, du ska kasta och missa vattnet. Det är typ det du ska göra.
Ja. Den och så, ja, precis. Så jag tycker
älskar
att
också, förlåt.
Det finns en utmaning liksom även i bandesignen. Jag hoppas att vi kommer få veta mer om tankar och så kring hur man tänker när man designar hål och banor också här om några veckor när vi ska prata med en känd bandesigner.
Mm. Alltså jag älskar också den här kommentaren, finalrundan, när Eagle kastar i vattnet som är liksom långt bort. Och får stå vid den här
i väggen där.
Väggen. Och så bara, ja alltså, det är ingen OB här för att Kayle har nog tänkt att man inte ens ska vara här. Jag tycker det var så klockren kommentar.
Ja.
Bara, ja, nej, du ska roligt. Inte vara där. Det är helt rätt det.
Precis. Nej, men det var väl lite så, alltså just att fairway var så otroligt vid. Mm. Det är en sak, men sen även tyckte jag på, det var ju på den andra par femman också, där korgen stod i backen. Det var jättebrant backe där korgen stod. Där tycker jag att de hade kunnat tvinga dig att spela på en eller andra sidan av vattnet där. Mm. Nu gick ju Mario gick ju upp till höger alla runder och kastade den vägen.
Min Mando älskar den här öppet Mando.
Och många av de andra spelarna gick till vänster om vattnet. Mm. Nej, jag vill inte ha upp ett man då, men man kan liksom tvinga spelet till den ena eller andra sidan. Så. Med att göra en ö eller något annat. Göra OB helt enkelt.
En OB-linje?
Mm. Vill du den, Nicky?
Ja, men just så här kan jag tycka. På ett sånt där hål kan jag tycka det. För det vi har pratat om tidigare, det här med att följa regeln. Nu gick Mario på ena sidan.
Hur ska lösa det här?
Och de andra gick på den andra sidan. Han kan göra precis vad han vill vid sin disk.
Jo.
Ja.
Nej, men och sen, jag tror också, jag har absolut inget svar på vad man skulle kunna göra. Jag är ute efter lite samma lösning som det är Nick också. Sen hur man ska komma dit, det vet jag inte. Jag sitter och pressar det bara för att vi står och hatar på Mandron och Obeliner annars. Men just om det på något sätt skulle kunna gå att jobba med T-placeringen på en annan vinkel. Alternativt göra håret något kortare eller spela på ena sidan bara. På något sätt.
Ja, där ska man, behöva, man skulle behöva flytta 10 där till exempel. Närmare åt den sidan som korgen faktiskt är på. Mm. I sådana fall. Då ska ju fler spela på den sidan. Så klart, jag tror inte att de ska vilja kasta över vattnet 2 gånger bara för att.
Jo, kom igen, det blir kul. Alla älskar väl ett vattenhål, eller?
Ja, nej, men så det är väl så. Ja, nej, ja, det är. Vi behöver inte prata mer om det.
Då tar vi det. Var det något speciellt som imponerade på er då?
Ja.
Ja, kör.
Kristin Tatar.
Ja.
Ja.
Second. Ja, nej, men det var.
Det var det. Och sen även att Mario hängde i så bra som han gjorde. Han är inte en dålig spelare. Absolut inte. Jag tror att han har höjt sitt spel också när han har spelat med världstoppen. I alla runder också. Det tror jag också gör. Och det tror jag alla kan relatera till när man spelar med bättre spelare. Att man spelar lite bättre själv också. Lite mer fokus. Och nu är han en gamräv. Han har ju spelat liksom länge.
Mm.
Så att han kanske inte påverkas på det sättet. Men han spelar ju otroligt fin golf.
Han är den enda som inte spelar med press på sig där.
Ja, det är också.
Tycker att det syns väldigt tydligt.
Mm. Men jag tycker han tillför så himla mycket till coverage också. Mm. För alltså han är publikfavorit och det hörs och han liksom tar an det och bjuder lite på sig själv samtidigt som han spelar och är professionell. Alltså så här, han agerar lite på ett sätt för att publiken ska uppskatta det. Det är liksom så här, missa putten. Ja, okej, så här, då kan jag göra så att någon annan blir glad. Alltså lite den känslan fick jag.
Mm. Ja, nej, jag måste säga att jag har fått vika mig lite. Tidigare har jag inte förstått riktigt hypen kring honom, men jag får vika mig lite nu och tycka att han var ändå ganska underhållande att titta på. Faktiskt.
Nu blir Ted glad.
Tommy också för den delen faktiskt.
Ja, det har inte varit någon riktigt sådär favorit hos mig tidigare. Jag tycker han var lite, ja, men när han inte varit på den stora scenen lika mycket så har inte jag fastnat för honom lika starkt som jag gjorde i helgen. Men det är nära att se en spelare som har så pass udda teknik också, eller en udda spelstil, får man säga så. För han har en liten annan typ av form än vad många av de andra mer moderna inom situationstecken spelarna har i dagsläget då. Så otroligt vackert att se på. Men jag är väl beredd att skriva under på det ni säger, förutom att jag var otroligt glad att få se de tre absolut största discospelarna tävla om segern sista varvet. Annars var det är Tatar som imponerar definitivt, även om vi säkert nu efter den tiden hon och Silver har haft i USA, så har hon ju verkligen visat att hon är bland världens bästa. Hon är också rankad tre i världen. Ja. Och samtidigt på första plats och femte plats så har vi två andra europeer som nu i helgen som var gjorde det väldigt bra i Kuopio i Finland också, där Evelina Salonen vinner för Hanna Blomros.
Evelina är obesegrad i år, va?
Japp.
De sa ju det i sändningen också när de visade den där listan på topp 6 i världen just nu på damsidan, att hälften är ju europeer. Vilket det var lite så här, de tyckte att det var roligt, men de var lite så här förvånade också. Medans jag tror att vi med så här, ja, det var väl på tiden att ni faktiskt fick upp ögonen.
Men då sitter de ju och letar anledningar till att det inte ska vara så i alla fall. Så jag är så trött på den amerikanska naiviteten. Herregud, släpp nu. Går vidare. Jag kommer jag går, nej. Men jag är så jävligt förbannad på Jamie Thomas, främst han, och även Valerie Jenkins. Alltså de sitter och bara översitter i allt de säger kring allting. Det är Paige Pierce hit och dit hela tiden. Men titta vad som händer med henne. Hon blir fullkomligt jävla överkörd av en europé som inte ens är i topp i Europa. Alltså på riktigt. Svälj era jävla stolthetspiller och kom in i matchen. Öppna ögonen. Det finns en annan värld. Men de fattar ju inte det.
Bra där. Nu går vi vidare. Eller har vi något mer att tillägga?
Nej, jag blir lack alltså.
Ja,
det är synd att hon måste åka hem. Ja. Men vad det lät som så kommer ju Kristin tillbaka till hösten.
Ja, och verkligen avslutar touren.
Ja, hon var väl nu för att samla ihop poäng så att hon skulle få spela tourfinalen.
Ja, och DGPT-finalen. Ja,
precis. Och, hela, och det tycker man väl att hon har som var här och gett lite håll käften segrar nu. Så att, det var så gött.
Hade dock velat se henne på Ledgestone alltså.
Ja.
Det är ju en tävling som Katrina Allen har vunnit, vad är det, 5 eller 6, 7 gånger i rad. Eller något sånt.
Det är en rolig bana också.
Väldigt rolig bana.
Det är lite fascinerande då att Katrina är väl, kommer väl först på en fjärde plats på världsrankingen, va?
Hon kommer på en fjärde plats, ja.
Och man tycker när någonstans liksom är world champ så tycker man ju att hon borde vara högre upp, men
men hon tappade några indexpoäng såg jag nu efter preserve.
Ja, jag vet inte hur de räknade där heller, ska jag tillägga, så att jag ska inte, men det är liksom, hon är ändå världsmästare, någonstans tycker jag att det borde hålla upp henne på rankingen. Kanske före Page. Kanske bytt plats med Page till och med. Kanske.
Men alltså det har ju att göra med antal segrar och placeringar. Och för henne diffar det säkert oftare från topp tre ner till topp 4, 5, 6.
Hon har ju höga toppar i djupa dalar.
Ja, och de andra håller sig liksom. Alltså som sagt, Evelina har inte förlorat än i år.
Nej.
Är det någon som sitter
Henna på... ligger ju precis bakom henne. Alltid.
Mm. Sådär.
Är det någon som sitter på exakt hur de faktiskt räknar ut det här och kan förklara det på ett väldigt enkelt sätt för oss, så får ni gärna höra av er till kedjautsnabla@gmail.com. Jag vet att de har pratat om det i Griplocked, men där är de så jävla...
Man orkar inte lyssna på det.
Nej, det är korrekt.
Kan du förklara på svenska på ett pedagogiskt sätt? Snälla, gör det. Tack.
Vi tar gärna emot det. Men det ska tydligen vara att man vinner över någon som vinner över den andra. Och så, sådär. Typ som rating, fast lite enklare.
Ja.
Hur som helst. Ja. Ledgestone i helgen, 4-runders turnering. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Det blir kul. Slipper över den här veckan bli så lång. Och så har vi även Masters VM. Men jag tänker att vi lägger ingen större energi där, eftersom att Åke, som vi hade få besök i podden för några veckor sedan, inte det kommer att åka, var det senaste jag hörde i alla fall.
Jättetråkigt.
Ja, nej, men det är den här himla covid-skiten som ställer till det, och jänkarna är så... Ja, de är rädda på att åka på däng helt enkelt.
Ja, men alltså det såg ju lovande ut med att det skulle lätta så att han skulle få åka utan problem. Men det gick inte.
Fattar tyvärr. Inte att de här...
Lättnaderna kom inte i tid.
Nej.
Nej, och sen hjälps det ju inte att han har fått sina doser heller.
Nej, tydligen. Vilket är jättekonstigt. Ja. Men vi lider med dig, Åke. Vi förstår ju att det är fruktansvärt tråkigt. Och vi hoppas att du får komma iväg nästa år.
Ja.
Världsmästare i nära ena eller andra året kan inte spela så mycket roll.
Nej, men precis.
Precis. Okej, okay. Ledgestone då?
Ja.
Jag känner mig råtaggad på tävlingen. Jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är roligt när det är proffstor och man får sitta uppe sent och se discgolf.
Mm. Ledgestone är en väldigt fin bana också.
Ja, det är det.
Verkligen. När jag tänkte...
ja, visst heter den så.
Ja, det kanske den gör. Det enda jag får så här...
Det spelas väl på två banor, gör det inte? Nej, kanske. Nej, förlåt. Förlåt. Ska inte säga något, jag inte vet något.
Jo, när jag hör Ledgestone och tänker tillbaka till tävlingen, så tänker jag alltid på Katrina Allens Ace Run på det här hålet med dammen. Det är en jättefin damm liksom på högersidan. Det är en Spikeheiser ner. Och hon drar i kedjorna, mycket kedjor på det kastet. Och den bara spikar rätt ner i backen.
Jag tänker bara på Paul Macbeths Ace Run på när han sätter disken i korgen och den sitter fast.
Är det därifrån?
Jag tror att det är hål 4 över baseballplanen där.
Baseballplanen där.
Coolt.
Mm, det är coolt.
Det är det sjukaste. Mm.
Och vattentornet vill också på den här banan, va?
Ja, hål 9. Nej,
jag har ingen
sitter bara spotta hålen nu, men... jag har ingen aning.
Det är väl ett av de senare hålen ändå.
Ja.
Ja, det kanske det är.
Hur som helst 16. Så ska det ju bli väldigt intressant och roligt som alltid.
Det ska det bli. Vi ska inte sitta och killgissa om vilka hår det är.
Jag tänker så här att jag hoppas att våra lyssnare orkar sitta upp en stund till och höra på ett litet resonemang. För när jag var med i Lätt snacka plast och jag snackade lite grann med Ted och Anders där, så var ju Ted väldigt uppjagad kring lag-SM. Och vi blev ombedda att ta upp det här, och jag tänkte att nu börjar det snart faktiskt närma sig, så att vi kan ta den här pucken vi också idag. Har ni lust att göra det?
Ja.
Ja.
I dagsläget, hur det liksom är upplagt, tror jag att vi kan vara väldigt överens om att så bör det kanske inte vara. Eller vad säger ni?
Ja, så det här blir ju kanske lite svårt för Niklas och... diskutera fritt i, men vi får ju ta Niklas syn på allt det här som
såklart
individ, i och med att han sitter med i tävlingsgruppen, men vi kan ju också framföra våra åsikter.
Det är det som är privilegiet med att ha dem här.
Eller hur? Nej, alltså vi har ju pratat lite om det här off air, så att säga. Men jag tycker ju att det är alldeles för få lag som kommer vidare från kvalet. Alltså att 3 lag ska få komma med. Det tycker jag är alldeles för lite. För att det gör ju liksom så här att, ja, men vi spelade bra och nu vet jag inte, det är väl 16 lag. Så säg 13 lag som kanske inte ens är samma lag ska redan ha en plats. Alltså det är så här, ja, du som förening fick en, eller alltså ni då som förening fick en plats förra året med de här 5 individerna. Ja, 3 av dem spelar inte längre. Varför ska de då få ha kvar sin plats? Eftersom det är ju ändå de här 5 individerna som har tagit det laget till den platsen. Alltså det är ju som, ja, jag vet inte, jag tycker det är fel.
Jag ska tillägga det också att det är här sidan vi pratar om just nu. Ja. Så att vi inte blandar ihop det, för det är lite annat på de sidan.
Ja.
Jag tycker väl, som jag sa, att ja, jag håller med dig Lina. Det är för få lag från kvalet som går vidare. Och jag tycker att, som sagt, det här är vad jag tycker. Jag har ingen liksom faktabeläggning för det alls. Men det känns som att i de flesta klubbar så kommer in nytt folk hela tiden som blir bättre och bättre spelare. Och fler klubbar har fler toppspelare att ta av. Eller spelare som är duktiga.
Mm.
Vilket gör att man höjer sin, om man säger, snittrating på sina spelare.
Mm.
Och jag är beredd att köpa att topp 4 ska vara kvar. Alltså ja. De 4 bästa lagen från året innan, ja, de ska ha en plats.
Mm.
Men skillnaden mellan ett lag som på näppen inte tar sig vidare från ett regionkval, skillnaden mellan det laget och ett lag som kom på 8:e, 9:e, 10:e plats i lagelsen från året innan, den skillnaden är inte stor.
Nej, om ens någon.
Nej, och är det någon som vill säga emot mig här så gör gärna det. Men jag hävdar fortfarande att den skillnaden är inte alls stor.
Alltså jag kan tycka att plats 1-4, då har man ju liksom lyckats på riktigt också i liksom prestationen. Sen så är det ju fortfarande liksom, ja, det är inte ens säkert det är samma lag. Alltså samma uppställningar inom de här 4. Men jag tycker ändå att de har gått till semifinaler och på så sätt så kan man få behålla sin plats. Alltså att de 4 lagen som har gått till semi, de har en plats nästa år. Men det gör ju också liksom att vi har 12 andra platser till alla andra klubbar i hela Sverige. Så att skulle man då dela in, alltså, kvalområdena till lite större pooler, så att säga att man har 2 i norra delen av landet och 2 i södra delen av landet, alltså jämnt fördelat nu då. Och då kan liksom 3 lag från varje plats gå vidare. Och så kanske man har 1 wildcard.
Det vi alltså sitter och säger är att det inte är fler lag från kvalet ska gå vidare, utan att det är färre lag från året innan som ska vara garanterade en plats. Och att man ska behöva spela till sig en plats i laget som samma år.
Mm. Precis. Så att 4 plats är liksom, eller 4 lag är låsta från föregående års prestation.
Mm.
Alltså placeringarna 1, 2, 3, 4.
Då är det 12 lag som ska tillsättas från ett kval.
Precis. Och ifall man då liksom delar upp det till 4 kvalplatser, då är det ju enkel matte att tänka att topp 3 från de här 4 spelplatserna får gå vidare. Eller får en plats i årets upplaga av lag-SM.
Mm.
För att det är ju uppenbarligen de 12 lagen som har lyckats prestera bäst.
Ser man någon utmaning i det upplägget, Nicke, som jag och Lina sitter och diskuterar nu?
Nej, alltså, jag får vara lite försiktig med vad jag säger, tänker jag. Nej, men nu till nästa år, till 2022, så är det ju 6 platser att spela om.
Mm.
Eller att kvala om, ska jag säga. Med det upplägget som är nu, för att få söndagen med det formatet vi har, så att få alla lagen, alla 16 lagen att spela även på söndagen gör att formatet nu i år blir att de lagarna som går vidare på lördagen till söndagens finalspel, då de lagarna som inte tog sig vidare, de spelar om plats 9-10 på söndagen.
Mm.
Och gör upp om de två platserna. Så att det är som inte kört för att du har förlorat dina matcher på lördagen till exempel. Eller hur det nu liksom, hur det har sett ut. Det är så det ser ut så nu. Så att, sen hur det kommer att se ut efter, alltså fram till 2023 blir det då. Det får vi se helt enkelt. Det finns många olika idéer om hur det ska se ut och hur det ska spelas. Som det är nu, så med det format vi har idag, så är det ju 16 lag som ska spela slutspelsträdet om att göra upp om guldet då, så att säga.
Mm.
Och det formatet kommer nog att behållas framgent också, som om jag, utan att vi diskuterar ens, men det tror jag att det finns ett fungerande format för det, så det tror jag kommer att stå kvar. Men jag tycker att det ska vara det ska inte vara givet att spela lag SM. Jag tycker att det ska vara fler kvalplatser, alltså fler platser att kvala om än som det nu var i år. Var det ju extremt, och det var ju fantastiskt roligt. Det är ju härligt med tillväxten i Sverige med nya klubbar och nya lag och så som kommer fram. Så nu var det 24 lag som gjort upp om tre platser, och bryter man ner det så klart att då blir det extremt.
Mm.
Det håller jag med om, och det är vi eniga om också, att det blir extremt. Men sen hur det ska se ut 2023, det törs jag inte säga om. Men jag tycker att det ska vara fler öppna platser att spela om i kvalet. Sen kanske man kan börja kvala redan på hösten.
Mm.
Beroende på när under året. Att man kan genomföra en del kvalspel på hösten. Om det är jättemånga lag som är, till exempel. Det är ett alternativ. Kanske. Och det här är mina högst personliga åsikter. Det är ingenting som kommer någon annanstans ifrån. Utan det är mina egna tankar. Men jag tycker att det ska öppnas upp mera i kvalet för att göra det tufft. Sen är det väl så här, resonemanget kring hur lagen formeras och inte. Det är lite svårt det där också med att säga att ja, men de kanske inte har samma lag till nästa år. Nej, men då har de inte det. Men då kommer de åka ut också.
Mm.
Så att,
men det är ju det jag menar. Alltså, det som jag tänker med det är liksom att ja, men du ska inte ha en given plats bland topp, vad är det nu, 13. Alltså så här, för att risken att åka ur blir ju väldigt liten om det bara är tre lag som åker ur.
Mm.
Då tycker jag det är bättre att det är färre som får stanna kvar.
Ja, för det är ju, alltså det är ju,
för det medför är ju att det blir omöjligt för nya lag som kanske är svinduktiga, som kanske rent av skulle vara topp 5. De har inte ens en chans att komma in.
Med dagens upplägg så skulle det bli en cykel på flera år om ett lag som hela tiden klarar sig på näppen, liksom från året innan. Så skulle det ta flera år innan liksom, på riktigt de bästa lagen är framme. Mm. För att det fjärde bästa laget i kvalet, som ändå skulle vara bättre än lag nummer 8 som redan har en garanterad plats, skulle det fortfarande ta flera år för att ta sig in.
Mm.
Så därför borde man släppa på fler platser och bara låsa 4.
Ja, det är det här som är så svårt. Utan att kunna se in i framtiden så är det så svårt att veta vad kommer att hända med lag SM om vi gör det tuffare att ta en given plats. Kommer lag att dra sig ur?
Det tror jag inte, med tanke alltså, på populariteten.
Nej, men alltså det är det som är liksom att om det blir, vilket jag tycker att det är tråkigt om det skulle bli så att lag drar, ja, men vadå, vi har inte våran givna plats längre, då vill vi inte vara med.
Nej, men då är det många andra som vill vara med.
Ja, precis. Jag hoppas att det är så. Men det vore trist om det är så. Att det blir som i slutändan blir ett nollsummespel. Vi har bara bytt ut ett antal klubbar. Så,
men
och då är det så.
Man ska inte behöva delta med de som på pappret är bra.
Nej, absolut inte. Håller med. Det håller jag med om till 110%. Men det är som att vi måste växa med tävlingsmässigt, växa med omsorg och ha lite koll på vad vi gör och inte gör och så. Det är väl det som är det svåra, och se långsiktigt också. Vi kan inte hålla på och hoppa för mycket och hatta med format hit och dit framåt där, med framförallt med förbundstävlingar.
Mm. Det är väl dit. Men det tycker jag är väldigt någonstans. Bra. Att man ändå har den tanken liksom, att vi ska försöka och anpassa oss, men vi måste även ta vara på det vi har. Och där tycker jag faktiskt att det är ett steg framåt att vi börjar revidera som nu då. Att ja, men 2022 kommer se ut så här.
Mm,
och att man liksom faktiskt tar stegen, för att på något sätt så måste vi ändå komma ihåg då att vi har växt explosionsartat nu i 2 år. Och det kommer ju, alltså det kommer ju ge ringar på vattnet inför 2023. Och då kanske det är dags att ta nästa steg. Men inför 2022, ja, då har vi tagit steg 1.
Mm.
Och sen då förhoppningsvis så kan man gå vidare på stegen.
Ja, men alltså statistiskt sett nu då, så det är ju en ökning med 100% sett till lag. Sen låter det kanske löjligt att nu är det istället för 3 platser så är det 6 platser. Det kan jag köpa till 100% så. Men det är ändå en ökning att det blir 3 platser till att spela om. Och så. Och jobbet ska göras. Så är det. Det ska spelas kval, det ska hittas kvalplatser. Och så. Och det är någonting vi kämpar med också. Hitta arrangörer och sådana saker. Det är inte helt givet att hitta arrangörer och sådana saker. Det är inte så lätt alla gånger heller. Men vi får se vad vi landar i. Jag ser fram emot det här arbetet också. Så, som vi har framför oss i tävlingsgruppen. Det ska bli spännande och utmanande på samma gång. Faktiskt, verkligen.
Det känns i alla fall som att vi jobbar åt rätt riktning. Alltså att man tar till sig, man tänker vad kan vi göra annorlunda för att utveckla, och så ändå jobbar framåt.
Ja, men vi vill ju leverera, alltså någonstans i slutändan handlar det om produkten discgolf. Och hur vill vi att den ska vara för elitspelarna och klubbarna i landet som deltar i förbundets tävlingar. Det är den produkten vi vill göra så bra som möjligt, och det är ju det är ju ett levande dokument, kan man säga. Och så.
Ja.
Så, men jag gillar era takes på det här. Jag tycker att det ska vara fler kvalplatser. Det är väl det jag kan säga. Eller kval, ja precis, alltså platser att kvala om för att ta sig in till slutspelet då. Till de topp 16 lagen som ska göra upp om guldet i slutändan.
Då vill jag avsluta det här lagets avsnittet med en liten hot take. Jag vill bara ha svar ja eller nej. Är ni med?
Okay.
Är det rätt att Magpie har en direktplats efter ihopslagningen med Castlewood, va?
Ja, det var de gick ihop med.
Men är det för att Castlewood inte är en klubb längre? Eller är det...
Ihopslagningen har jag ingen aning om. Det vet jag ingenting om.
För att ifall det skulle vara... Nej, alltså nej. Jag kan inte se någon möjlighet där jag tycker att det är okej. Så jag säger nej. Med argumentationen till att skulle det vara så att Castlewood inte är en existerande klubb längre, men att de då menar att styrelsen från Castlewood har slagit samman med styrelsen i Magpie och bildat en förening som numera då heter Magpie, så tycker inte jag att det funkar i alla fall. För i så fall borde den platsen vara öppen för kval.
Tack.
För att då har man sagt att vi är inte en förening längre. Nej, okej, bra. Då är er plats till förfogande för kvalet. För att annars så kan man ju bara säga nej, men Forshaga är inte en förening längre, för att alla de ändå medlemmar i Karlstad också, så vi kan ta Forshagas plats, det gör ingenting. Alltså det funkar ju inte. Ja, nej, jag tycker inte att man får göra så. Ifall föreningen skulle vara så att vi är inte en förening längre, vi finns inte längre, vi kan inte ta våran plats i lag-SM, då får den platsen finnas till förfogande under kvalet.
Nicke?
Pass.
Nicke kanske inte kan yttra sig om detta.
Jag känner att jag sitter på två stolar här, så att jag väljer att inte svara. Jag kan svara privat till er sen vad jag tycker, ja, kring det där, men jag tänker inte säga något så här.
Jag förstår Elinas resonemang, och det är väl lite dit mina moraliska åsikter lutar också. Definitivt finns inte Kasselod kvar som förening, och de lämnar en plats i laget, som nej, du ska inte den bara överlåtas till Magpie för att de råkar ha slagits ihop med den föreningen. Då tycker jag den ska kvalas ut, alternativt användas som wildcard. Däremot så finns det ju faktiskt andra stora exempel i sportvärlden där det här förekommer hela tiden. Ta fotbollen till exempel, när en stor förening köper upp en mindre förening och använder det som utvecklingslag eller farmalag i hockeyn. Och därmed man byter namn på föreningen och tar över lagets plats i deras division.
Det är fortfarande ju, är det fel.
Ja. Jag säger bara att det finns två mynt av det. Men min moral lutar mer åt dig. Sen finns det pengar i det också. Kanske inte i discgolfen, vad vet jag.
Nej.
Det är intressant. Och det här, när jag ser, precis som Ted sa när jag pratade med dem också, det är ingen känga mot Magpie alls, utan det är mer en frågeställning kring vad som kanske borde ha gjorts istället.
Mm. Precis. Det har ju ingenting med de faktiska föreningarna att göra.
Nej,
utan nu är det bara så att det här var två namn som var så.
Jag tvivlar på att Härnösand skulle sälja sin finalplats till Umeå och få x antal tusen. Liksom.
Eller? Nej, jag skojar. Ja, nej.
Choppe kliver fram med plånboken och bara, hörni grabbar. Lyssna på det här. Nej. Har ni åsikter kring det så får ni gärna höra av er till oss via Instagram på DM eller skicka ett mejl till kedjautsnabbla@gmail.com. Detsamma gäller även om ni har åsikter eller tankar kring våra avsnitt. Och har ni topics eller ämnen som ni vill att vi diskuterar, så hör av er, vet jag.
Mm-hmm.
I övrigt då, ska vi ta och slå igen portarna för den här gången?
Det tycker jag.
Ja.
Eller har vi något smaskigt att dela med oss av?
Till helgen ska det ju faktiskt spelas
till helgen deltäv... ska det ju faktiskt ragna, tror du skulle säga.
Jag vill ta och åka raggarbil.
Till helgen så kan den vara i Forshaga. Nej, jag skojar. Men det ska faktiskt spelas tredje deltävlingen av Amatörtouren, som Niklas sponsor DG Events arrangerar.
Falköping är
det? Söderhamn.
Söderhamn
är det. Söderhamn. Ja. Åk dit och spela, ni som kan.
Ja, faktiskt. Det är många. Det är 20 platser kvar. Så att gå in på dgevents.se och så klickar man in på Svenska Amatörtouren, så kan man se, jag tror man ska komma till butiken där någonstans, så kan man se ifall det finns platser kvar i sin klass, ja, och så anmäler man sig i King efteråt.
Precis.
Gör det. Det blir kul.
Gör det
bara. Gör
jag
det.
Skulle jag åkt dit och spela. Mm. Men då jag är en klåpare till att boka besiktningstider och annat, så har det kört ihop sig, och att det var en körig söndag med fotbollsmatcher för barnen och grejer, så att då var jag tvungen att ställa in. Men jag och Tommy ska mötas i Umeå Open till helgen.
Vi ska kramas på pallen.
Det är ytterst oklart, men vi ska i alla fall mötas. Vi spelar i samma klass, intermediate MA2. Och vi hade en liten diskussion idag om vad man måste gå för att vinna det här.
Mm. Innan vi går vidare nu, för jag måste bara säga det, att i Söderhamn så är vi totalt 20 damer som ska spela. Vi är 15 stycken i Recreational Women och vi är 5 stycken i Advanced Women.
Mycket bra.
Mm-hmm. Riktigt roligt.
Mm. Faktiskt. Jag vill göra en liten annonsering här. Den 21 augusti så är det PDGA sanktionerad tävling i Sävar. För de som bor nära och så. Bullseye Challenge kan ni leta rätt på i Qing. Det är en C-tier och det är bara amatörklasser, men Advanced är med, så att även ni som har relativt hög rating kan välja att joina med där.
Mm.
Och ni kommer inte att sabba någonting med ett PDG och medlemskap eller sådana saker om ni trodde det, för att ni spelar en amatörtävling. Så att välkomna att vara med då den 21/8, det är en lördag. Och det blir en perfekt uppvärmning, för på söndagen då är det RNDGT, Region Norra Disc Golf Touren på Wasteland i Robertsfors på söndagen. Så att det blir tävlingar 2 dagar i rad där. För mig i alla fall. Det är tanken.
Mm.
Det går an när man är ung och fräsch, så att säga.
Precis.
Med det så vill vi tacka alla lyssnare för att ni rattar in oss varje vecka. Och det är det som gör det här lite roligare att göra. Faktiskt, utan lyssnare så är det inte så kul att prata. Eller? Stort tack till Marcus Linder och Emil Lennartsson för vignetter, jinglar och grafik. Sen vill vi rikta ett stort tack till alla våra patrons som gör det lilla extra för oss. Era bidrag är ovärdeliga. Vill du som lyssnar bidra till vår utveckling av podden, då besöker du patreon.com/kedjaut och signar upp. Det lilla gör mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.